Hej och välkomna till Avanza-poddens midsommaravsnitt. Vi sitter inte här med kransar i håret, men det borde vi kanske göra. Det hade vi ju faktiskt för något år sedan, 2 år sedan tror jag det var, Niklas, när vi när vi hade en liten lansering av Avanza-poddens sommarsparskola.
Jajamensan, det var väldigt trevligt, det var fina kransar. Jag hade faktiskt krans senast igår i ett videoinslag, så att jag har fått liksom den här... Det var lite nostalgiskt, jag fick känna hur det kändes att ha den här fina kransen med fina rosor i håret och sådär. Mm. Men jag kommer ihåg det där som om det vore igår. Den finns ju faktiskt på bloggen kvar, den här sommarsparskolan, där vi ändå grottar ner oss ganska mycket kring hur man ska tänka kring aktier och fonder och liksom...
Hur man bygger en aktieportfölj, hur man bygger en fondportfölj, hur man bygger en utdelningsportfölj har jag för mig. Mm. Lång tid det tar att spara till 1 miljon. Ja, men lite sådana där nischade.
Och sen kan man ju också bara reflektera över, Johanna, hur många nya sparare som har tillkommit i Sverige sen de fornstora dagar där vi la ut dem där. Nu menar inte jag att det är på grund av dem, absolut inte. Men det har hänt väldigt mycket de senaste åren, vilket är oerhört roligt. Och det här blir nästan, det är nästan reliker, det är museiföremål som vi påminner om här. Men de finns där ute och de är ganska trevliga att läsa, eller ganska lättlästa.
Mm. Ja, men det är de absolut. Och som du säger, det har ju blivit lite utav en folkrörelse, sparande och investeringar. Det har man ju märkt här, inte minst i engagemanget kring ISK och villkoren där. Så att, det har verkligen hänt något i Sparsverige. Det måste man ändå säga. Om det är pandemin, om det är... hade kommit ändå, jag vet inte, men roligt är det.
Ja, men jag tror ändå att det är strukturellt också. Jag menar, tar vi USA exempelvis, där är millennials största befolkningsgruppen. Nu hörde jag en podd senast idag faktiskt där man pratade om att ja, men man pratar ju mycket här om den glödheta bostadsmarknaden, man är orolig, hur ska man tänka och så. Men som motvikt till det, så jag lyssnade på Jim Cramer då, som sa att ja, fast vi har 73 miljoner millennials som nu beger sig upp i 30 års ålder och vill köpa bostad, och det byggs några miljoner bostäder varje år. Det är klart att det finns befintliga bostäder som man, där har vi en naturlig omsättning och du kanske köper en befintlig lägenhet, det är väl kanske det vanligaste, men det behövs ju nyproduktion också, både i USA men även i Sverige. Det har vi haft en diskussion tidigare, och sen byggdes det jättemycket och sen så kollapsade den marknaden och blev liksom en våt filt. Nu är vi tillbaka till 2017. Problemet var ju att vi såg väldigt, väldigt mycket opportunistiskt bygge. Jag menar, när Oscar Properties fick det ganska tufft, så vet jag var in på hemsidan och kikade på att, jag menar, deras dyraste våning som de sålde, det var 45 miljoner kronor. Jag tror inte den kön är jättelång.
Det tror inte att alla har liksom nära 45 miljoner att dra upp i bakfickan. Nej, jag instämmer helt.
Och där vill jag ändå dra mig nostalgiskt till minnes. Nu blir det här en utsvävning. Men jag hade Annette Frumer i podden för ett antal år sedan med Beska. Hon är ju på Riksbyggen idag. Och där sa hon att när det var som allra hetast, då hade vi faktiskt långa köer till nyproduktion. Det var långa köer där människor tältade i kön för att komma fram, alltså i dagar. Mm. Och hon sa också att det här blir ju en exkluderande faktor, därför att vi såg också att kvinnor i större utsträckning inte vågade på samma sätt, eller av någon annan inte köade och dygnade här flera dagar i rad. Så det här var inte optimalt. Sen så var det ett digitalt flöde. Men bara som motpol till det här, att det inte är en jättekö på 45 miljoner kronors våningen. Vi har faktiskt sett köer där folk ändå har tältat till att teckna på sig på nyproduktion.
Ja. Det har vi gjort. Jag får med att mina föräldrars vänner kanske inte tältade, men stod i någon jättelång kö i över ett dygn för att liksom...
Och nu kanske jag också överdriver när jag säger tälta. De stod också i flera dygn.
Ja, avlöste väl varandra. Jag vet inte. Ja. Men det är inte det vi ska prata om idag. Inte köandet till nyproduktion. Utan vi ska göra ett litet halvårsbokslut här av aktiemarknaden och kika på årets bästa aktier och årets bästa fonder. Så det är väl lika bra att vi drar av plåstret och kommer igång direkt. Och då kommer vi ju landa i ett bolag som vi nyligen här för några sekunder pratade om. Nämligen, om vi tittar på årets bästa aktier, alltså de aktierna på Stockholmsbörsen som haft bäst utveckling från årsskiftet till idag 24 juni, eller igår 23 kanske, men whatever, då hittar vi Oscar Properties Pref, deras preferensaktie som har stigit 318%. Efter hittar vi RMB 300%, sen Oscar Properties Pref igen 249, första var B-aktien. Sen har vi Moment Group 179% och sen har vi Catena Media 148%. Och vi kanske bara ska säga det här direkt. Det här är absolut inga köprekommendationer. Vi är inte säljrekommendationer eller avstå eller några rekommendationer överhuvudtaget. Men om jag säger så här, det är absolut ingen köprekommendation. Och så får du välja att tolka det hur du vill.
Ja, nej men så blir det. Alltså den enda rekommendationen jag vill ge dig är att det är oerhört viktigt att exponera dig för risk över tid. För när man pratar om risk i marknaden, att ja, men det finns en risk för att du förlorar hela det investerade kapitalet. Det är klart att det är en risk, men den risken är inte så stor om du är väldigt, väldigt långsiktig och har en god riskspridning, diversifiering i portföljen. Då är det snarast större risk att faktiskt stå utanför marknaden.
Men, absolut, men...
Men i den här listan, precis som du är in på, de här aktierna som har gått oerhört bra sen årsskiftet, det finns ju en anledning till det. I princip, de flesta av de här bolagen har ju haft det rejält tufft.
Alltså jättetufft.
Jättetufft.
Megatufft. Ja, megatufft. Mycket, mycket märklig lista ändå på något sätt. För de hade lika gärna, alltså, halvåret innan var de förmodligen på omvänd del i den här listan. Om du hade vänt upp och ner så hade det varit då halvårets sämsta fonder, säga, eller aktier, säga, utan att ha någon riktigt kött på benen, mer än magkänsla.
Men om någonting faller 50%, då ska den ju tillbaka 100% för att ta sig tillbaka till ursprungsnivån. Och det är väl, jag känner att jag börjar sluddra. Det är ju det som är viktigt att tänka på här. Det är därför vi ser såna här dramatiska uppgångar. Mm. När man, om man tittar på graferna som du säger, så har vi förmodligen sett en skistar skidbacke i aktiekursen.
Ja, precis. Och det finns inte så mycket mer att säga om de här bolagen än att det är Oscar Properties preferensaktier. De flesta vet väl vilka problem Oscar Properties har haft slash har. RMB, gamla klädbolaget som rekonstruktion och annat, om jag inte missminner mig.
Så många nu gånger.
Ja, precis. De har ju haft det väldigt tufft. Moment Group, det är ju så här nöjespalats eller vad man ska säga. Wallmans salonger bland annat. Ballbreaker. Och det här Buskisteatern i Falkenberg, tror jag. Och där har det ju varit superstruligt också, och nya missioner och lite märkligheter och ja... Jag vet inte, rekonstruktion. Men ja, otroligt, otrolig skidbacke nedåt för aktiekursen under lång tid. Och sen har vi Catena Media. Så att, ja, jag tyckte det var bra här att du istället har då tagit fram de aktierna som har gått bäst i OMXS30.
Ja, och det är ju för också att få en liten kontrast i det här. För oavsett när vi hade gjort ett sånt här avsnitt, så hade vi alltid fått, om vi liksom kikar på de aktierna som har gått bäst på hela Stockholmsbörsen, så får man ju alltid de som har varit liksom stökiga och som kanske har fått en form av rebound. Kvaliteten i den listan är ju lite sådär ofta. Därför blir det ju roligt att titta på OMXS30 också. De 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, och se vilka har gått bäst där i. Och de väger ju en 55-60% av Stockholmsbörsen.
Alltså OMXS30.
Ja, nu är det kanske till och med närmare 60%. Där gick ju ner lite grann tidigare. Men nu har ju både cykliskt verkstad men även bank gått väldigt hyggligt senaste tiden. Så att jag har inte siffran precis rakt upp och ner nu, men vi börjar kanske närma oss 60% av hela Stockholmsbörsen igen. Alltså OMXS30, de 30 mest omsatta aktiernas totala vikt i jämförelse med alla idag 395 aktier på Stockholmsbörsen. Då förstår du ju också, Johanna, hur försvinnande nära, det är fel ordval egentligen, men nåväl, vi är 400 bolag på Stockholmsbörsen. Liten trevlig milstolpe.
Ja, om vi kikar på vilka som har gått bäst då i OMXS30 sen årsskiftet, hittar vi på första plats Evolution Gaming med plus 75%. Sen har vi Getinge Medicinteknik plus 71%. Nordea plus 43%, SEB plus 38% och Alfa Laval plus 35%. Alla, det här är ju betydligt bättre siffror än vad min stackars tech och gröna aktier, tunga portfölj har gått i år. Det är inte i närheten av de här procenten. Men grattis till er som är tunga Evolution, Getinge, Nordea, SEB och Alfa Laval. Eller ja, tunga Nordea, SEB har ju inte varit jättekul senaste året, så att åren, så att det beror väl på när ni köpt in er i så fall. Hur som helst, det här är ju en betydligt mer annorlunda lista än när vi tittade på hela Stockholmsbörsen. Och om vi ska hitta något som utmärker sig, två banker, det är väl lite revival från fjolåret och åren innan när bankerna har haft det tufft.
Ja, det får man ju definitivt säga. Jag menar, vi går tillbaka någonstans kanske mitten av 2020, då hade ju bankerna, storbankerna, de fyra, inte gett någon totalavkastning överhuvudtaget, inklusive återinvesterad utdelning, på 5 år. Vi kommer också ihåg att vi gick in i negativt ränteklimat 18 februari 2015. Det har varit tufft för dem naturligtvis. Jag menar, siffror som 43% på Nordea och 38% på SEB, det är ändå högt. Och nu har ju också Finansinspektionen ändå aviserat att det rimligtvis blir så att man lyfter de här utdelningsrestriktionerna i höst. Så då kan man ju också se framför sig ett litet utdelningsregn från banksektorn. Vilket också kanske skapar lite förnyat intresse för de här. Jag tänker Getinge här också, Carl Bennett. Där såg jag en artikel i Dagens Industri igår, vilket var väldigt spännande. Jag måste ändå bara berätta, det stod så här, från 60 miljoner kronor till 70 miljarder. Bennett, jag har gjort några dåliga investeringar också, citat.
Väldigt mjukt.
Men vilken fantastisk resa. Mm. Herregud.
Ja, men om inte jag missminner mig, så Getinge, de levererade ju bland annat, vad heter det?
Respiratorer,
ventilatorer som det kallades så mycket där.
Ja, för det är samma sak, ja, har jag förstått.
Ja, vi googlade ju det, har jag för mig, att vi blev så nyfikna. Vad är skillnaden på ventilator och respirator? Men det var samma sak. Men då fick man ju, det var ju jättemycket på nyheten där, att det var brist på ventilatorer, respiratorer över hela världen. Och Getinge var ju en stor producent av det. Men om jag inte missminner mig, så fick de aldrig riktigt det här kurslyftet 2020 som många andra bolag fick. Så den har ju faktiskt tagit ett större lyft 2021 än 2020. Så det är väl lite revival även för den, får man ju säga.
Ja, och här ser vi ju Evolution då, har ju stigit allra mest i OMXS30. Kom ju in här i början på året. 4 januari var väl första handelsdag i år. Har ju haft en rivstart. Har ju ändå lämnat tillbaka en del av uppgången efter insiderförsäljningar där de två grundarna som sålde över 6 miljarder. Det var en ganska liten del. Jag tror att de gick från 13% till 11% ägarandel. Och då inser man ju att det är en enorm försäljning i kronor och ören, men inte jättemycket av ägandet. Och om man får bli lite nostalgisk, det här är ju för sig bara någon månad sedan, men då kommer jag ihåg att samma dag så gick Industrivärden ut och sålde hela sitt innehav i SSAB och de fick in 2 miljarder på det. Så det var liksom en tredjedel av det här lilla insynsförsäljningen inom citattecken då från herrarna på Evolution. Det har ju varit en rejäl resa sedan det här bolaget kom in på börsen. Helt enkelt. Och vi får se, för nu är det ju också snart halvårsomviktning i OMXS30.
Jag skulle just testa dig. Vet du vilket bolag det är som kommer in nu och vilket bolag det är den kastar ut vid 1 juli?
Jag skulle väl säga att det finns en stor rimlighet i att Sinch skulle komma in. Ut. Alltså, jag svarar bara på ena.
Det är ett politikersvar. Svara på det du vill, inte på frågan. Det är okej. Det är ett annat bolag på S som är i säkerhetsbranschen, nämligen Securitas, som Sinch tar Securitas plats här i OMXS30.
Så ett S in och ett S ut.
Japp.
S i rockarmen.
Så är det. Mm. Du har ju även plockat fram här vilka amerikanska bolag som har gått bäst inom S&P 500.
Ja, men jag måste ändå bara säga, Johanna, nu när du pratar om Sinch här, det jag tycker är intressant med det,
Det, alltså, det... är att jag pratade om det i podden. Vad ska vi säga? Var det december 2019?
Nej, men det jag tycker är intressant, det är ju någonstans, de tog ju in 9,4 miljarder här nyligen också. Vi har ju reflekterat lite grann kring det också, att både Embracers nyemission på 7,6 miljarder var, va? Och Sinch på 9,4. Båda de summorna är ju inte långt ifrån gränsen för vad vi räknar som ett large cap-bolag. Jag såg en sån lista också från Amerikat där man pratar om att small caps är uppemot 2 miljarder dollar. Då inser jag att okej, okay, ett large cap-bolag på Stockholmsbörsen kan nästan dubblas. Alltså när den kryper upp och blir ett large cap-bolag, det kanske inte är så att man flyttar över till large cap direkt eller så, men sådär. Men ändå när man ligger på runt 1 miljard euro i börsvärde, då kan den aktien dubblas en gång till innan den ser på tal om att prata om någonting annat än ett small cap i amerikanska mått mätt. Men det jag tycker är intressant här, det är ju att OMXS30 fortsätter att ömsa skinn. Det fortsätter att utvecklas till en annan karaktäristika.
Sakta men säkert.
Fortfarande mycket bankverkstad. Men just att vi får in lite framåtlutad tillväxt i bolag som springer lite snabbare. Det är lite intressant tycker jag att se den här förändringen sakta men säkert.
Mm. Ja, men det är det ju. Det brukar ju du nämna, att ett index idag är inte samma som det indexet var för 10-20 år sedan. Utan det sker en liksom ett åldrande.
Det är därför jag alltid brukar säga att börsen går alltid upp över tid, och du brukar alltid säga att den där grabben har ingen koll på någonting. Det där hör man, du har inte varit med för. Men då tänker jag att ja, fast ändå just det här, det blir ju en darwinism av det hela, någon form av finansiell darwinism. För att ett index är ju liksom det här hopkoket av bolag, i det här fallet de mest omsatta då. Och någonstans, de bolagen som går dåligt, jag menar vikten i index blir ju bara mindre och mindre och mindre och mindre över tid. Till slut faller de ju ut.
Vi bara titta på hur stor vikt Ericsson utgjorde av OMXS30 där kring millennieskiftet.
Ja, börsen 48%. Mm. 1800 miljarder. Och det är då man inser att ja, men det är ju de bolagen som ligger rätt i tiden, rätt positionerade, som har en produkt eller tjänst som efterfrågas, som har ett bra management, som kan öka försäljningen över tid, ha hyggliga marginaler, fin vinsttillväxt. De bolagen som är värdeskapande, det är ju de som kommer vara en del av eliten. Det är de som kommer vara en del av, jag menar, OMXS30 är ett elitistiskt index. Och så det är det jag menar med att börsen indexlar alltid stiga över tid. Annars hade vi kunnat vara kvar på savannen och jaga vildsvin med skygglappar till middag.
Mm. Ett exempel på hur börsen eller hur index ändrar karaktäristika över tid, det kan vi ju se på om vi förflyttar oss över Atlanten till USA och kollar på de stora energijättarnas, hur stor andel de utgjorde av börsindex eller av amerikanska börserna för 10-20 år sedan gentemot idag, så ser man ju att det har krympt enormt mycket. Och därför, så nu när vi ska kolla på det här, vilka bolag som har gått bäst i S&P 500, så är ju det generellt bolag som inte utgör så här jättestor andel av S&P 500 idag. För att det bäst presterande bolaget i år då, det är Marathon Oil med plus 100%. Sen har vi Limited Brands plus 91%. Vi har Diamondback Energy plus 90%. Devon Energy plus 88 och
Nucor
plus 82%. Oljebolag, oljegas, alltså energijättar.
Ja, och det här är ju väldigt talande får man väl säga. Men förra året var ju teknikbolagens år. Det gick jättebra för dem. Vi tog ett enormt steg framåt i termer av digitalisering. Det var också ett år där vi såg en rejäl skjuts för grön energi, den typen av förnybar energi etc. Nu har vi någon form av rebound och den här sektorrotationen vi har pratat om länge. De här har tagit stryk. Nu kommer de tillbaka på bred front. Global ekonomi öppnar upp och det behövs energi. Det blir liksom en catch-up-effekt på något sätt, och de här ska kanske tillbaka till någon form av rimlig värderingsnivå. Det här är övergående.
Ja.
Men det är intressant ändå att se att det är de som favoriseras just nu. Det är en tydlig rotation.
Tydlig rotation, och lite att de kanske trycktes ner helt enkelt för mycket förra året. Man ser ju samma trend om man tittar på årets bästa fonder. Där är ju också fonder Schroder, ISF Global Energy plus 47%. Sen kommer BGF World Energy, Franklin Natural Resources, CS Global Value Equity och Nordic Cross Bull. Alltså det är ju energi. De tre första här i alla fall var ju energifonder, råvarufonder även de. Så att, som du säger, det här är liksom en tydlig sektorrotation i år. Jag tror inte att det är långsiktigt hållbart för liksom bolag som Marathon Oil att fortsätta prestera 100% i avkastning, eller det är det inte för något bolag. Men alltså, det här är verkligen inte bolag som har den långsiktiga tillväxtförutsättningarna. Utan det är ju snarare mer kortsiktiga trades, och att de kanske handlades ner väl mycket ur ett kortsiktigt perspektiv sett till deras liksom värde ändå, vad de sitter med.
Ja, och vi kan ju också notera att Limited Brands har ju sagt att de ska avknoppa och så här notera med Victoria's Secret. Det här är ju typiskt den här typen av bolag. Det namnet är ganska intetsägande på något sätt. Det är av just den här anledningen också jag tyckte att det var så bra med Avanza Swiper. Att kunna liksom bara swipa aktier och se vad gör de för någonting. Få lite sådär nyckeltal. Förut var det en köpknapp, nu är det en knapp till aktien istället. Och så kan man lägga ner en bevakningslista om man vill. Det är för att det är ganska många utanför den här lilla bubblan. Du som lyssnar på det här som kanske är jätteaktieintresserad. Ja, vi tycker båda att det här är oerhört roligt, det är en fantastisk bubbla, men de flesta människorna befinner sig utanför bubblan, och att det är ganska många bolag med ganska intetsägande namn, men sen när man börjar gräva på ytan, eller skrapa på ytan snarare, så inser man, ja, de äger det här varumärket och det här och det här och det här, men liksom bolagsnamnet säger inte så mycket. Ett annat sånt, Johanna, som jag bara måste fundera lite kring, speciellt med dig som hållbarhetsansvarig, det är PLBY Group. Det här var en SPAC från början, och ett bolag som vi har ju bolagsinformation här på sajten, och det står så här, vi har 86 ägare i det här bolaget. PLBY Group är verksamma inom nöjes- och livsstilsindustrin. Bolagets produkterbjudande inkluderar exempelvis hälsoprodukter, kläder, spel samt skönhets- och groomingprodukter. Produkterna säljs under varierande varumärken, som exempelvis nu kommer det Playboy. Det här är alltså Playboy som har kommit tillbaka till börsen.
Oj.
I en värld där det kanske känns lite grann som att att det inte skulle funka 2021. Förstår du hur jag menar?
Verkligen.
Är inte det här lite intressant?
Det är jätteintressant.
Och det har inte pratat så mycket om det här.
Förmodligen därför de inte har namnet Playboy.
Ja, så kan det vara.
För att de är högst medvetna om att... Men nej, jag håller med. Det känns inte alls speciellt tidsenligt.
Nej, men det är det jag tänker. Och det är, alltså, nu är det klart att jag lyssnar ju på en herrans massa amerikanska podd. Det finns ju inte ett bolag som kommer in till börsen nästan som inte passerar ett av mina öron i alla fall. Men det är just det här som är lite... Ja, det har inte snackat så mycket om det här. Det har bara flugit under radarn på något sätt.
Ja.
Det hade ju kunnat vara ett väldigt... bra diskussionsämne i den här tidsenliga debattfrågan.
Ja, men lite. Det är väl det som är lite problematiken med spackar ibland. Att du vet inte riktigt vad det är du får. Köpa grisen i säcken har det ju uttalats. Men jag vet att det finns andra meningar där. Men om jag köpte liksom en spack med lite hållbarhetsfokus, då skulle jag inte kanske förvänta mig att de sen går och köper upp Playbook.
Det hade kunnat vara en ny vertikal.
Ja. Ja, så att, vad ska vi säga om det här halvåret om vi ska knyta ihop säcken? Det har varit en rebound. Börsens gamla godingar har liksom fått lite upprättelse. I alla fall på Stockholmsbörsen.
Ja, men det får man säga. Det var ju ett bra år förra året, eller blev bra i slutändan ändå. Fortsatt upp i år. Vi är upp en bit över 21% inklusive återinvesterad utdelning. Det berättar inte hela sanningen, tycker jag. Därför tittar man på Stockholmsbörsens 395 aktier, så ser man ju här nästan att vart tredje bolag har sjunkit 20% från respektive års högsta. Och det är ju mycket, som jag sa, cykliskt, men även bank då, som har dragit en hel del. Medans bolag med lite högre värderingar, tillväxtorienterade bolag med vinsterna lite längre på framtiden har tagit stryk när vi har sett inflationsoro och oro för stigande räntor. Så där finns det en möjlighet att fundera kring, aha, finns det något spännande bolag här jag ska köpa in i portföljen? För någonstans, vi brukar säga att ja, men bra, god riskspridning, 10-15 aktier som aktiespararna säger, i 5-6 olika branscher. Och det är väl här det är viktigt att komma ihåg också att många kanske har varit tiltade mot mycket tillväxt, och då har det inte alls varit så trevligt år. Och man kanske kan ha lite tillväxt och lite värde så, men att också utnyttja den här sättningen som vi ser ändå inom tillväxtbenet på att kanske plocka upp lite fler aktier, för att när den här rotationen är över, då kommer man ju att fokusera på de bolagen som har bäst förutsättningar att växa härifrån och framåt. Nu är det ett relativt spel när man ser att det balanseras lite bättre. Pengarna flyttar tillbaka till aktier som inte har hängt med på samma sätt och som har lägre värderingar. Men vi har också en liten kort lista med aktierna som har fått flest nya ägare sedan årsskiftet. Och där, jag tror inte att det förvånar någon, Johan, att det är Investor på första plats. Vi har nästan 300 000 ägare. Omniekonomi plockade upp ett citat från förra podden. Det är helt sjukt, sa du, men kring 300 000 ägare. Och vi menar ju positiv bemärkelse att det är helt otroligt imponerande, ja, fascinerande, roligt, enormt glädjande att se så många människor har hittat till det här bolaget. Det är mycket som har hänt där. Och inte minst det här att man har sålt ut Grand Hotel också, som är lite grann någon form av tecken i tiden att kanske ännu mera fokus på värdeskapande. Det händer ganska mycket i de flesta investmentbolagarna just nu, får man säga. Och substansrabatterna pulveriseras.
Ja, och där får vi väl återigen slå ett slag för IB-index om man vill ha en liten koll på hur substansrabatt eller substanspremie.
Och förutom denna eller investmentsbolagsklenod så har vi Zalando. Nu har man ju fått sakutdelningen från Kinnevik. Ni hörde ju George Ganev, Kinneviks vd här i Avanza-podden tidigare, berätta om hela det förfarandet. Nu är det klart. Nu har man tyska aktieportföljen.
Så den siffran är ju lite dopad.
Jättedopad.
Alla som hade Kinnevik liksom.
Och sen har vi Volvo, Embracer, AMC finns med där, Kinnevik, Zaptec, Evolution, SAS och SBB. Så där har vi listan på de aktierna som ändå har fått flest nya ägare sedan årsskiftet.
Vår midsommarpresent till er.
Hade inte kunnat säga det bättre själv. Och avslutningsvis får man väl också säga att jag tycker att börsen har konsoliderat lite grann egentligen sedan slutet på mars. Det är upp, ner, men det är en ganska given korridor som börsen har rört sig inom. Och jag tror att nu behöver vi den andra rapportsäsongen för att se, får vi vidare energi
vilket
framåt?
Vilket håll ska vi?
Mm. Och det var nattsvart i fjol, Q2. Det var då det var som värst i väst. Vi är ju helt övertygade om att vinsterna kommer stiga dramatiskt. Men frågan är, hur mycket har man förväntat sig som ska stiga, och kommer man kunna öka vinsterna mer eller mindre än den förväntansbilden som ligger? Att det kommer vara extremt mycket bättre, det vet vi. Det vet alla. Det är bara att titta ut genom fönstret. Det är ganska välfyllt på uteserveringar, restauranger etc. Sen vet man ju inte hur många som har fått två sprutor såklart. Det är ju faktiskt över halva vuxna svenska befolkningen som ändå har fått minst en spruta nu här. Så att sakta men säkert så börjar vi ju faktiskt få liksom uppnå de målen vi har när det kommer till vaccination, att man får den här vad säger man, flockimmunitet. Kan man använda det ordet när man pratar om att man har vaccinerat sig?
Ja, kanske. Nu borde man väl. Ja. Ja, vi använder det väl i alla fall.
Ja. Rätt eller fel, vi är två blåbär.
Ja. Ja, var var vi? Jo, att vi är sugna på rapporterna.
Vi är sugna på rapporterna. Vi får se om det ger ny energi framåt. Och det är också det här med att kostnaderna har ju dragit iväg rejält. Det är mycket, det är container på fel ställen i världen. Vi har pratat om det här många gånger.
Se om man har lyckats ur bolagens perspektiv. Misslyckats ur, eller ja. Lyckats ur bolagens perspektiv få över den här ökade kostnaden på kund. Även om det är tråkigt för mig som konsument.
Exakt. Så det blir en oerhört spännande rapportsäsong.
Det blir det. Så ut med Dumbo-öronen och sätt på poddar och häng med i ekonominyheterna i sommar helt enkelt. Men för nu, trevlig midsommar!
Trevlig midsommar och stort tack för att du har lyssnat på det här!